Idag så ska jag tala om Guds trofasthet. Och jag hade egentligen tänkt att berätta det här lite senare i predikan, men jag känner att jag måste nog börja med det här att på sista tiden, kanske senaste 2 månaderna, så har jag och min fru verkligen fått prövas i det här. Min fru har sökt en pastortjänst som det visar sig att hon inte fick, vilket gjorde att vi nu inte riktigt vet vart vi ska ta vägen. För vi sa nämligen upp vår lägenhet och tänkte att det här kommer Gud att lösa. Så senaste veckorna har vi gått och varit så här, ja, han kommer nog fixa det här, det kommer bli bra. Och vi ber och vi har ångest och vi ber och har ångest. Och så den här veckan som har gått så har vi haft en av de 2 lediga veckorna den här sommaren. Så då bestämde vi oss att vi åker ner till mina föräldrar i Skåne. De har precis byggt pool och det är ju härligt och sådär. Så igår så skulle vi köra till Ljungskile där Annas mamma bor. Och så skulle jag släppa av Anna och Esra där och sen köra till Örebro och sen så hit. Och så på vägen till Ljungskile igår, då gick bilen sönder. Och så igår var ännu en dag av ångest och bön. Och nu är jag här och så får vi se vad som händer med bilen och lägenheten. Men Gud är ju trofast ändå. Så den här predikan har varit för mig extremt uppmuntrande och väldigt härlig att få förbereda just på grund av allt som vi står i. För frågan är ju, kan vi verkligen lita på Gud? Och den här frågan skulle jag säga präglar hela Bibeln. Om vi tar Gideon som exempel, som Gud kallar att vara en kämpe för honom. Och så säger Gideon, ja, fast hur kan jag veta att det är du? Så prövar han Gud lite sådär i halvbra kanske, men och Gud visar att jo, men det är jag. Så han litar ändå inte på Gud. Och så prövar han honom igen och så till slut så går det bra. Men det är precis samma sak för Mose, som också blir osäker. Kan jag verkligen lita på att du går med mig? Kan jag verkligen veta att det är du som du säger att du är? Och Gud visar sig vara trofast även där. Och för Abraham är det samma sak. Abraham blev ju kallad rättfärdig för att han trodde att Gud kommer att vara trofast. Egentligen är ju det här problemet i lustgården också. Adam och Eva litade inte på att det här förbudet för frukten, det var ett gott förbud. Utan de trodde att Gud försökte lura dem. Och de litade inte på Gud. Och det liksom startar hela Bibeln. Kan vi verkligen lita på Gud? Är Gud trofast? Hela Israels folk brottas ju med detta i öknen. Gång på gång. Vi är törstiga. Gud är inte trofast. Och så får de vatten. Vi är hungriga. Gud är inte trofast. Och så får de mat. Det var bättre i Egypten. Gud visar inte att han leder oss till förlovade landet. Och så gör han det. Hela Bibeln är full av den här berättelsen. Att vi människor tvivlar. Och Gud, han visar att vi behöver inte tvivla. Gud är värd att tro på. Han är värd att lita på. Han är ju den som aldrig sviker sitt ord. Men vi får ju också veta i Bibeln att det är inte särskilt märkligt att tvivla. Det är inte någonting fel i att tvivla. Klagovisorna är ju en hel bok tillägnad tvivel. Det finns en vers i hela klagovisorna som talar om Guds trofasthet. Resten är bara besvikelse. Och det finns ju ganska många egentligen i Bibeln som undrar, hur ska det gå? Nu känner vi oss ganska svikna här. Psaltaren har ju 150 psalmer. Och flera av dem kallar vi för klagosalmer. Alla klagosalmer förutom en vänder på slutet och säger Gud är trofast. Men det finns en som inte gör det. Som det verkar som att nej, hoppet är ute. Men det är nog därför vi har fler psalmer, tror jag. För att inte detta ska vara den enda. Så tvivel är inte heller någonting illa, utan det verkar ju vara någonting ganska naturligt. Eftersom vi lever inte ett liv där vi sätter vår tillit till en bok, utan en person. Vi litar inte på att saker är sant oberoende av hur vi känner oss, utan våra känslor spelar roll. Och Gud vet detta. Gud vet att vi är människor som behöver honom varje dag. Vi behöver bli påminda varje dag om att han är trofast. I evangelierna så tycker jag att den här frågan är väldigt tydlig. Är Gud verkligen trofast? Markus evangeliet kanske är den som svarar minst på den här frågan. Det verkar nästan som att Jesus själv inte vet om han kommer lyckas. Han är väldigt kryptisk och lärjungarna är väldigt förvirrade och vet väldigt lite om vad som egentligen kommer hända. Och i de tidigaste manuskripten som vi har om Markus evangeliet, de som är från 200-talet efter Kristus, där slutar Markus evangeliet med orden: och kvinnorna gick från graven, de sa ingenting till någon för de var rädda. Så det är nästan som att Markus, han vill berätta en berättelse som är liksom ett förspel inför nästa del av berättelsen, där bekräftelsen kommer. Så kanske var det så att de som läste Markus evangeliet, de läste och så läste de här sista orden och sen kommer frågan, jaha, så Gud var inte trofast. Och sen får de höra resten av berättelsen. För sen har någon skrivit till i Markus evangeliet lite senare. Jo, men allting blev bra och Jesus visade sig och sen så kom anden och så vidare. Johannes evangeliet, det är en helt annan grej. Det börjar med att berätta att Gud är trofast. Det börjar med att ordet var hos Gud, ordet blev kött. Ordet kom till frälsning för hela världen. Och Jesus, den enda sonen som själv är Gud, han har berättat för oss hur allting ligger till. Gud är sannerligen trofast. I Matteus evangeliet så finns det som en inramning som försöker svara på den här frågan. Precis i början så säger ängeln till Maria att du ska ge honom namnet Immanuel. Och det här är inte vilket namn som helst. Det här namnet betyder Gud med oss. Gud är med oss. Och detta kommer från Jesaja kapitel 9. Där det står att ett barn har fötts. Och det här barnet kommer få namnet Immanuel. Jesaja kapitel 7. Förlåt. Jesaja kapitel 7. Men på slutet av Matteus evangeliet så säger inte Jesus och Gud ska vara med er alla dagar till tidens slut. Utan jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Så Matteus visar på det här sättet att Jesus heter inte Immanuel utan är Immanuel. Jesus är Gud med oss alla dagar till tidens slut. Och på det sättet så svarar han på frågan om vi verkligen kan lita på Gud. Ja, för vi ser i Jesus att det går att lita på Gud. Lukas evangeliet väljer att lägga upp det lite som berättelsen i Gamla testamentet. Att personer ställs inför frågan, kan jag verkligen lita på Gud? Det börjar med Zacharias och Elisabet, Maria, Johannes döparen och lärjungarna och Jesus själv. Zacharias tycker jag är en ganska spännande person som han får en sån här ett härligt möte med en ängel längst in i templet. Och så säger ängeln att du ska ju få en son och så säger Zacharias att nej, jag är alldeles för gammal och min fru är för gammal. Det kommer aldrig bli någonting. Vi kommer vara barnlösa. Och här liksom ekar Gamla testamentets berättelser från Hanna och från andra i Gamla testamentet som det sägs vara barnlösa men som på ett mirakulöst sätt ändå får barn. För sån är Gud. Och så säger Zacharias att nej men det kommer inte bli. Och så säger ängeln att eftersom du inte tror så kommer du vara stum tills du ger barnet namnet Johannes. Och barnet föds och Zacharias ger barnet namnet Johannes. Och då står det att hans mun öppnades, han fylls av helig ande och han profeterar. Och så säger han så här: välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder genom Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och han ska styra våra fötter in på fredens väg. Och den här sången eller den här profetian är så full av referenser till Gamla testamentet och löftena. Några är tydliga till Abraham, några är mindre tydliga, som till exempel när Zacharias säger att en soluppgång för dem som är i mörkret. Det är från Jesaja 9 som citeras sen i Apostlagärningarna. När han säger att han ska resa frälsningens horn, det är från Jesaja 11. Och när han säger att han, det som har blivit lovat för länge sedan, då är det mängder med profetior som han talar om. Så Zacharias inte bara profeterar framåt om Johannes, utan också bakåt, och säger att det här bekräftas. Allting som vi har hoppats på bekräftas nu. Och Johannes döparen är startskottet för den nya tiden. För han ska bana väg, precis som det står i Jesaja 43, Malaki 3. Zacharias fångar på det här sättet hela Gamla testamentets berättelse. Går Gud att lita på? Ja, han är sannerligen trofast. Och är det inte det här Paulus säger gång på gång? I Romarbrevet 1:17 så säger han: Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Och ganska ofta så tolkar vi rättfärdighet som att det handlar om att Gud gör rätt eller Gud är rättvis. Jag skulle säga att här så handlar det om att Gud gör alltid rätt gentemot sina löften och sitt förbund. Det handlar om här är inte bara att Gud är den enda som kanske förstår rättvisa på rätt sätt. Utan det handlar om här är att Gud är den som alltid håller sina löften. Jesaja levde ju på 700-talet före Kristus och profeterar mängder med grejer om vad som ska komma. Och Jesaja är den boken som Paulus citerar mest av alla. Jag tror i Romarbrevet citerar han Jesaja 25 gånger och ännu fler gånger i de andra breven. Så Jesaja är en sån viktig profet för Nya testamentet. Och det är 700 år innan Jesus. Så 700 år går ett folk och väntar på detta. Och så kommer Jesus och visar sig vara det som bekräftar att Gud är trofast. Och Paulus säger det här i Romarbrevet 15 och vers 8. Så säger han: jo, men Messias blev en tjänare för Israels folk för att bekräfta löftena, så att nu kan alla människor prisa Gud för hans nåd. Så då är vi där nu, att vi ser att hela skriften är full av vittnesbörd om att det går att lita på Gud. Han är trofast. Och ändå så måste jag säga att jag tvivlar. När bilen går sönder på motorvägen. Då är det inte lätt att tänka att jo, men det här är inga problem. Och det är väl därför vi har skriften. För att kunna påminnas. Jag tror det är därför vi behöver varandra. Kanske ännu mer. För att kunna lyssna på vittnesbörd. Och se att okej, Gud är trofast mot alla andra. Varför är han inte trofast mot mig? Jo, men då är han ju det. Då kommer han ju vara det. Kanske om 700 år kommer bilen att funka igen. Men att lita på någon kräver ju ett förtroende. Och förtroende går inte... Eller jag skulle säga att förtroende är någonting som inte riktigt går att bara läsa sig till. Vi kan inte bara läsa att Gud är trofast och sen säga, jo okej, men då är han det då. Utan förtroende måste erfaras och byggas och stärkas. Så jag skulle säga att skriften kommer lite till korta för oss. Den skapar en möjlighet för oss. Och den hjälper oss till den platsen där vi själva kan säga ja. Men skriften kan inte säga ja åt oss. Och vi måste säga ja till Gud för att Gud ska kunna bygga förtroende med oss. Och det blir som en cirkel. Jag säger ja, Gud visar sig trofast och så byggs förtroendet. Och på det sättet så skapas relationen. Det är väl därför det är viktigt. För mig är det väldigt viktigt att komma ihåg att Gud är ju en person. Det är ju Jesus Kristus som vi har att göra med. Inte bara en text. Inte bara mirakler. Utan en person. Någon som vi har en relation med. Jag tycker det är spännande att läsa i Hebreerbrevet. Så kommer gång på gång det här att Jesus, han är så mycket bättre än allting. Han är bättre än templet, han är bättre än överste präster, till och med bättre än Melkisedek. Han är till och med bättre än syndoffret. Han är så bra, kan ni inte förstå? Och så i kapitel 11 i Hebreerbrevet så kommer de här trons vittnen. De som har trott och gått före och ger oss ett exempel för hur vi ska göra. Och ganska vanligt är att vi slutar läsa i kapitel 11 precis innan slutet. För den sista delen handlar om de som litade på Gud men inte fick se löftena uppfyllas. De som kanske med rätta känner sig svikna. Men de är så mycket starkare vittnesbörd för oss. För de verkar ha trott trots att de inte fick se. Precis som Jesus säger när Thomas tvivlar. Ja, du tror för att du har sett. Men saliga är de som tror utan att ha sett. Och jag antar att det är vi som har hört och vi som har läst. Vi lever i en tid där vi ständigt prövas. Och vi lockas att inte lita på Gud. Och vi lockas att förlita oss på någonting annat än Gud. Och vi står hela tiden i en kamp mellan att lita på Gud och att lita på någonting annat. Igår fick vi frågan, har ni inte sån här vägassistans på försäkringen? Så ni kan bli boxerade lätt och så få en hyrbil och sådär. Och det hade vi ju inte. Och då tvingas vi att lita på Gud ännu mer. Och familjen då som kommer hämta oss. Men ändå. Det går att lösa väldigt mycket problem utan Gud. Med försäkringar, med pengar, med andra sorters gemenskaper. Men de kommer ju till korta. För de här problemen som vi bär på är större än vad ett försäkringsbolag kan täcka. Även om det är väldigt hjälpsamt med försäkringar. Så när Paulus säger att Gud uppenbara sin rättfärdighet, sin trofasthet i evangeliet, så menar han inte bara den där gången då Jesus dog och uppstod, att den syns där, utan han säger det som att Gång på gång som evangeliet förkunnas, gång på gång som människor möter evangeliet, då visar Gud sin rättfärdighet. För då är han trofast. För löftet är att alla som kommer till honom ska bli räddade. Så varje gång någon gör det så bekräftar Gud att jag är att lita på. Den trofasthet som Gud har är alltså någonting som alltid är i relation till oss. Som alltid bekräftas i våra liv för att Gud agerar. Trofastheten som Gud har är en färskvara. Och någonting som måste ständigt byggas. Så frågan till oss är, vågar vi lita på att skriften är sann? Att våra vänners berättelser och vittnesbörd är sanna. Så att vi kan blicka framåt och se att Gud är nog trofast mot mig. Idag och imorgon och alla dagar tills tidens slut. För om han var trofast mot Gideon och Mose och Noa och lärjungarna och Jesus. Då är han nog trofast mot mig med.